Då säger vi hej och välkomna till podcast nummer 3, Anna och Patriks podcast. Hej Anna.
Hej Patrik.
Hur är läget?
Det är bra. Framförallt är det så många som lyssnar på oss.
Ja, alltså, ja hjälp. Alltså, det ser ju inte ni som lyssnar, men vilken fantastisk början.
Ja.
Tusentals har visat sig.
Riktigt roligt.
Vi är ju superhedrade.
Ja, mycket.
Ja, vad roligt. Du, jag tänkte vi sätter igång direkt.
Aha.
Helgens stora snackis på sociala medier. Fatta.
Ja.
Har du talat om den kampanjen?
Jajamensan. Jag såg det på Twitter faktiskt först. Om alla tatueringarna och sen lite på Facebook. Om kända människor som har fått i de flesta fall då bara såna här klistermärkstatueringar så att säga. Men...
Ja, det verkar ju vara en crossover bland alla massa kändisar och politiker och liknande. Jag såg Sjöstedt hade någon sån och lite folkpartispolitiker.
Birgitta
Olsson hade en
Maria
sån.
Maria Arnholm hade en, tror jag. Mm.
Alla möjliga personer. Ja. Vad handlar det om då?
Det är ju en kampanj för att förändra lagen kan man säga, som om jag har förstått rätt faktiskt firar ett års jubileum idag. Så det är ju en stor del i opinionen i Sverige idag för att ändra sexualbrottslagstiftningen. Så jag tycker det var ett kul grepp så där med tatueringar. Jag gillar ju tatueringar. Jag har en själv.
Och där ser man.
Ja. Har du någon, Patrik?
Du, jag har inte det. Jag vågar inte. Det var ju lite fräckt, men vad har du tatueringen någonstans?
Jag har ju har du inte sett på mina namn? Så nu ska jag se.
Nu tar Anna Mårtensson av sig här
i
studion. Jag
är glad i radion. Har ni ingen glädje av, säger vi.
Men, nej, eller hur? En sån riktig blaffa på armen.
Den är stor.
Hur länge har du haft den? Firar du den? Fick du den när du blev kommunalråd?
Nej, faktum är att jag skaffade den på min jag skaffade embryo till den på min allra första åklagarkurs.
Okej.
Jag visste det lite cool så här, det är liksom 93 tror jag hade längtat efter tatueringar och så att det blev det i Stockholm faktiskt som jag gjorde den här på en ganska känd tatueringsställe. Ja, hos Doc Forest, fast det var inte han som gjorde utan hans assistent Mia då. En ganska liten tatuering. Ja. Sen har jag byggt ut den vart efter jag har blivit lite järvare.
Ja, för de som inte såg det där så är det nästan uppe i en sleeve snart. Nej,
den är stor nu, men lite symboliskt där för min utveckling och för familjen och så.
Men många som tatuerar sig säger ju att man liksom blir drabbad av det så att man bara måste tatuera sig mer och mer och mer. Din har ju blivit större.
Har så har jag gjort istället för jag vill inte ha en massa
ostrukturerade
tatueringar över hela kroppen. Så,
utan jag ostrukturerad. Bara, strukturerat ska det vara.
Ja, strukturerad tatuering. Ja. Hur låter det?
Det är lite vågat.
Så den har blivit vuxit så. Så jag hade nog faktiskt plan på att låta den bli ännu större men jag är ganska nöjd nu.
Ja. Ja, jag har inte riktigt kommit till skott. Jag har tänkt på det många gånger. Jag kan tycka att det är snyggt. Jag som är lite mulattig där. Jag tycker det är snyggt med tatueringar på färgade personer. Men jag har inte riktigt vågat. Och sen när man inte har någon, nu när man ändå börjar känna sig vuxen plus, så känns det nästan lite töntigt känner jag. Att,
va?
Jo, jag vet inte. Men vi får se.
Jag får se. Ja. Nej, men i vilket fall som helst så var det ju liksom för att jag själv hade ändå, som jag tyckte det var lite kul med den här kampanjen med 100 tatuerade personer som står för samma budskap att ändra sexualbrottslagstiftningen. Och så var det en som var äkta då, så skulle man liksom försöka snoka reda på vem det var som hade den riktiga då. Och det var ju inte Birgitta Olsson då.
Nej, det var en helt vanlig tjomme.
Ja, det var en för mig okänd man i alla fall då. Ja. Så.
Men tatueringen, den döljer ett litet annat budskap där.
Ja,
det känns som att, om vi ska vara lite allvarliga där, sexualbrottslagstiftningen ändrades ju lite för ett år sedan, men det känns lite som att folkopinion vill ytterligare ändra den, om man ska förstå det rätt.
Mm, absolut. Alltså, det
skärpa
känns
som den, kan man säga.
Ja, alltså det är en otroligt stark opinion skulle jag vilja säga, som det inte går att bortse ifrån.
Men ska vi förklara för alla som lyssnar nu vad det handlar om? Vi pratar alltså om...
Det är ju så att alla som driver den här opinionen, och det kan man göra på olika sätt, antingen Fatta-rörelsen till exempel, jag har skrivit artiklar, jag har motionerat till Folkpartiets landsmöte och så. Alla har velat ha en ändring av sexualbrottslagen på något sätt för att man ska kunna döma fler personer.
Det är liksom, för våldtäkt är det vi pratar om.
Ja, eller för sexualbrott i vart fall. Liksom, det är själva syftet med det.
Ja.
Och då kallar man det liksom för samtyckeslagstiftning. Det är lite förenklat uttryckt så kanske. Utan vi har ju i brottsbalken ett 6:e kapitel där sexualbrotten finns med.
Mm.
Och i den första paragrafen så står det då om våldtäkt. Och vill man göra det väldigt enkelt för sig så handlar mycket av debatten om hur man ska ändra den första paragrafen.
Ja.
Och det där är ganska komplicerat juridiskt, men man kan säga att det som jag inte tror att så många är medvetna om, det är att när man pratar om samtyckeslagstiftning och samtycke överhuvudtaget så finns det två olika varianter.
Mm.
Och det ena gänget vill liksom helt ta bort den nuvarande paragrafen.
Mm.
För i den så står det att man döms för våldtäkt om man har sex med någon och har använt våld eller hot eller den andra har varit i en särskilt utsatt situation.
Precis.
Men det finns liksom ett gäng som tycker att nej, men ta bort allt det där. Sätt in en helt ny paragraf där det enda som krävs är brist på samtycke.
Ja.
Då blir det våldtäkt.
Att man ska förstått att någon helt enkelt,
det är det enda som skulle
vill.
Krävas. Det skulle inte krävas våld, det skulle inte krävas hot och inte heller särskilt utsatt situation. Men Folkpartiet då och flera andra driver en annan linje där vi vill ha kvar den gamla paragrafen men komplettera den egentligen med ett nytt brott, kan man säga. Ett lite, inte fullt så allvarligt brott, men där det enda som då krävs är brist på samtycke. Men det skulle bli mindre allvarligt.
Mm.
Och jag kunde inte ställa mig bakom den första lösningen. Därför att jag tycker att man måste göra skillnad på våldtäkt som man har tvingat sig till med våld och hot.
Ja.
Eller våldtäkt som där det enda man använder sig av var bristen på samtycke, om man säger så.
Ja.
Så att jag tycker att det var väldigt viktigt med den nyanseringen. Så att det tror jag inte alla är medvetna om faktiskt, att vi talar om olika förändringar i lagen.
Nej.
Och dessutom så vill ju Folkpartiet ha ytterligare en ändring till som inte de andra partierna så enigt har uttalat. Vi vill att det ska vara möjligt att döma den som både har förstått att det inte fanns något samtycke. Och om det ska bli en kanske ytterligare en paragraf då.
Men det här vet jag ju att bland annat en del advokater har ställt sig emot. Det här med borde förstått. Att blir det inte, hur ska man kunna bevisa det? Och blir det inte ytterligare försvåra för klienterna att faktiskt bevisa sin oskuld?
Nej. Jag kan,
tycker inte
nej, absolut inte. Så det, jag skulle vilja säga att det kan jag faktiskt säga. Och så mycket erfarenhet har jag som åklagare och jobbat med de här ärendena. Att en sån paragraf som Folkpartiet faktiskt är det enda parti som i sin helhet har uttalat att det ska vara möjligt att döma den som både har förstått. Det skulle verkligen göra skillnad på antalet fällande domar.
Mm.
De andra förändringarna av den första paragrafen, det är mera moraliskt så.
Ja, men det är, alltså egentligen så borde ju inte det vara en fråga, för det tror jag nästan alla skulle kunna skriva under på, att du har inte sex med någon som du förstår inte eller borde förstå inte vill. Men sen är det ju såklart, det är alltid en bevisfråga där.
Men i lagen kan du ju inte, enligt lag kan du inte döma den idag. Idag kan du bara döma den som förstod att den andra inte ville. Och det menar jag är ju helt fel. Man måste också döma den som både har förstått av olika skäl. För så har man ju gjort till exempel när det gäller stöldgods till exempel. Den som inte säger sig inte ha förstått att tvn var stulen kan ändå dömas för ett mindre allvarligt brott om man köper den till exempel på en parkeringsplats av någon som ser jätteskum ut för nästan inga pengar alls.
Nej.
Då borde man ju ha begripit att den var stulen och då kan man dömas. Så är skillnaden. Det finns olika förslag på hur man kan ändra första paragrafen.
Mm.
Och vi vill dessutom ha ytterligare en förändring då.
Svar på tal.
Ja, och jag kan säga att som jag uppfattar opinionen nu, tack vare Fatta också skulle jag vilja säga, men väldigt många andra, så är det oundvikligt med någon form av drastisk förändring av sexualbrottslagstiftningen.
Ja, men det är ett viktigt ämne och det är någonting som hela tiden behöver ses över.
Ja.
Och framförallt inom demokratin så handlar det ju ändå om att försöka lagstifta kring det som folk uppfattar är rätt. och hur folk uppfattar att saker och ting borde vara. Och som du säger och som vi har märkt här så börjar det bli lite folkrörelse kring det här. Så att det är väl mycket möjligt att det kommer ytterligare lagstiftning på det här området.
Ja, alltså det krävs ju...
Och det är inte för att skälpa någon, för det är såklart, det här handlar ju främst om att eller det är kanske främst kvinnor som utsätts för det här, men även män också, men det handlar ju ändå om att värna den otroligt utsatta personen som har blivit utsatt för en sån här kränkning.
Ja, och då tror jag att det behövs såna här eldsjälar som brinner och agerar och gör olika åtgärder och skriver eller lämnar politiska förslag eller gör såna här kampanjer som den här tatueringskampanjen då. Alltså, det är jätteviktigt med människor som engagerar sig.
Mm.
Alltså, det är ju, och det tror jag är en tillfredsställelse också hos dem som gör det. Alltså att man har ett... Jag tror många har ju ett eget behov av att påverka, att förändra av olika skäl. Antingen för att man har blivit utsatt för kanske just det som man driver, om man säger då. Eller för att man är väldigt medveten om hur besvärligt de människorna har det som blir utsatta. Eller man har haft det liksom allmänt tufft eller sådär.
Mm. Jag menar, ja, nu kommer vi in på det här med engagemang och sådär. Ja. Och både du och jag har ju valt olika former av engagemang. Vi båda har varit engagerade och är engagerade inom rättsväsendet. På något sätt så tror jag att det har att göra med att man, eller båda vi är intresserade av att hjälpa människor i utsatta situationer och de som är svagast. Men sen så har vi ju kanaliserat det till någon form av politiskt intresse.
Mm.
Och nu sitter vi här, nu bara ta upp en grej som vi såg, om det var i helgen eller om det var i slutet på förra veckan, där P4 Jönköping kom ut och skrev att politiker, kommunpolitiker i princip är gamla stofiler.
Det var lite så.
I och för sig var det lite smärtsamt att se att man drog gränsen vid ung, vid 30.
Ja.
Så då är vi inte unga längre.
Nej, jag som inte är du i alla
ganska
fall.
Nära 30 säkert. Men att de kom fram till då att nästan alla kommunpolitiker är äldre vuxna, ja, skulle man kunna säga, för att vara snäll mot alla lyssnare. Men det är också någonting som jag har slagits av. När man gav sig in i politiken så hade man ju lite den fördomen, ska man säga, att politiker och främst kanske kommunpolitiker var ett gäng pensionärer enbart. Men så är det ju inte.
Ja, alltså,
eller?
Ja, man kan
både
väl säga,
och,
jag skulle säga både också. Att jag måste säga att jag har ju haft en stor glädje av äldre medlemmar i partiet då, därför att de har väldigt erfarenhet, de har också uppnått en sådan, vad ska man säga, status i livet eller sådana tillfredsställelser i sitt liv att de faktiskt kan ägna sig åt att stötta andra. Det är ju många som är unga är ju väldigt uppfyllda av sin egen karriär, och sen har de ju kanske lite mer tid.
Ja.
Och så att jag tycker det är väldigt viktigt att det finns äldre personer i politiken. Det skulle jag vilja säga är en förutsättning för att det ska fungera.
Mm.
Men det är också en förutsättning för framtiden att man lyfter fram yngre förmågor som vill någonting och är beredda att jobba för det och så vidare. Så att man inte måste koka kaffe i en massa år. Men du har väl sluppit koka kaffe till exempel?
Det finns ju selekta automater. Nej, men det är ju lite krångligt, kan jag förstå. För att det är ju en fråga om att hinna med sitt övriga liv, sin övriga inkomst då kanske, som är viktigaste. Och försörja familj och liknande. Och sen kombinera det med politik då, kommunpolitik, som i mångt och mycket sker på fritiden. Och det är inte helt lätt.
Nej, och vi kan säga att vi har ju haft flera stycken lysande förmågor faktiskt som har varit yngre. Men så får man arbete på annan ort eller man börjar studera eller man av olika skäl inte hinner med det. Och det måste man ju acceptera också. Så man liksom var glad för de åren som man ändå fick med den här yngre personen då. Men jag tänker, du kan väl ändå, det är lite intressant, kan inte du berätta lite om dina erfarenheter när du kom in i partiet, för det florerar ju som sagt den här nidbilden, tycker jag då, att man måste liksom koka kaffe för att i flera år för att få någonting att säga till om.
Ja, men jag tror, jag som person så är jag ju ganska driven, då har du säkert märkt.
Understatement.
Men jag gillar när det är fart och att saker händer. Och jag var lite sådär tvekande inför om jag skulle ge mig in i politiken. Jag har alltid haft ett politiskt intresse, så tyckte att det varit intressant och Och ja, men jag har inte riktigt hittat formen för att kanalisera mitt engagemang. Så jag var lite sådär, ska man ge sig in i Röda Korset eller ska man ge sig in i någon sån här frivillig hjälporganisation och satsa på ett specifikt ämne sådär liksom, och som man ändå brinner för. Jag brinner för det här med utsatta människor, och som polis så är man ofta, upplevde jag att man ofta, alltså man var reaktiv och repressiv och man var tvungen att upprätthålla lagar och regler, men man hjälpte sällan folk, utan mer kom för att liksom, ja, man skötte det brottsadministrativa, kändes det nästan som, och kände att jag ville ha något komplement till det, där man faktiskt får hjälpa folk i mjuka frågor. Och på något sätt, så hur jag än vred och vände på det, så kände jag så här, men vart hittar jag möjligheten att få utgöra största möjliga skillnad för mest antal människor samtidigt? Och någonstans där så landade det i att, men det är ju inom politiken. Och egentligen så tänkte jag inte på det, men jag hade väl den kunskapen i bakhuvudet att om man tänker kommunpolitik till exempel, alltså vi betalar ju alla våra skatter till kommunpolitikerna. De flesta av oss betalar ju drygt 30% i skatt, och alla de pengarna går till kommunen. Och då ska skolor gå runt och vård ska gå runt och allt, ja, en hel kommun ska gå runt. Och där finns även de här mjuka frågorna, för hela socialtjänsten går ju runt på alla våra skattepengar. Och så kände jag att det var ju många frågor. Integrationsfrågor. Jag har ju utländsk bakgrund, min pappa, jag vet ju det här, min pappa kom till Sverige på 70-talet från Uganda, och han, även fast han läste in svenskt gymnasium, han läste in en svensk psykologutbildning, så lyckades han under sin yrkesverksamma tid aldrig få ett kvalificerat psykologjobb. Och det är såna här saker och orättvisor som man har levt med.
Har du själv haft problem hittills i din karriär?
Men jag har ju valt en statlig bana. Jag vill tro att det är lite lättare där att komma in med utländsk bakgrund, utifrån att man faktiskt ska bedömas efter kompetens och skicklighetsgrunder än vad det är inom det privata. Där det kan vara mer godtyckligt.
Men ska man vara petig så undrar jag om du har utländsk bakgrund. För din mamma är född i Sverige.
Ja.
Och du är född i Sverige.
Ja.
Ja, då har du inte utländsk bakgrund.
Så har det inte känts, kan man säga.
Nej, men alltså, ibland måste man ändå hålla ordning på det. För att jag tycker att man pratar mycket invandrare. Och när slutar man vara invandrare? Ja. Liksom, då är det bättre att prata om utländsk bakgrund. Ja. För när har du det? Jo, om du själv är född utomlands. Ja. Eller båda dina föräldrar är födda utomlands. Ja. Alltså har du inte definitionsmässigt en utländsk bakgrund. Nej, men sen kommer det att det syns.
Ja, men precis. Ja. För det svåra blir ju så här, det spelar ju ingen roll, känner jag, om hur någon definierar utländsk bakgrund. Det blir lite hur jag uppfattar mig själv. Ja. Jag uppfattar mig själv som svensk, men hur uppfattar andra mig?
Ja.
Jag har ju upplevt många gånger i min uppväxt att jag har blivit särbehandlad, kanske man skulle kunna säga, på ett negativt sätt utifrån att jag har ett annat utseende. Det upplever jag. Jag upplevt inom min egen yrkesgrupp, det jag upplevt när jag var yngre, att jag stoppades flera gånger, som jag i efterhand har förstått berodde på hur jag såg ut, snarare än att jag var, ja, jag var den troligaste brottskandidaten. Eller snarare, man kanske drog den felaktiga slutsatsen. Nu finns det många förklaringar till det som vi kan prata om vid andra tillfällen. Men jag tror överlag att samhället och Sverige då har ju blivit bättre på det här.
Ja, det vill man ju tro.
Ja,
alltså, men hur är vuxen ålder nu då? Alltså har du känt på samma sätt?
Nej, jag upplever inte det i vuxen ålder. Och jag har inte upplevt det alls. Men fortfarande så ser jag det. Det var inte länge sedan det kom ut en studie från Lund och visade att det var dubbelt så lätt att heta Sven som om det var Sven och Ali, med två identiska CV:er som man skickade ut till flera tusen arbetsgivare. Så fortfarande idag så för sig kommer ju diskriminering. Och det är också sådana här bitar som man känner att, ja, men hur ska man lyckas förändra det om inte politiskt?
Ja.
Och genom politiken försöka lyfta upp de här frågorna och medvetandegöra dem, så att det också skapar någon form av mental förändring hos folk. För jag tror inte på att politiken lagstiftningsmässigt förändrar folks medvetanden. Men sakta men säkert så blir det ju ändå lite normförändrande.
Ja.
Man kommer med lagstiftning som får folk att tänka till, och så ja, men det här kanske man inte, ja, men som diskrimineringslagstiftning, det är inte okej. Det straffas ganska hårt nu att öppet diskriminera kvinnor, gravida, annan sexuell läggning, utländsk bakgrund och liknande. Mm. Och det är ingen som skulle vilja göra det medvetet längre med risk för det straff som man drabbas av.
Men det som du liksom ändå har upplevt, hur för det är väl inte direkt diskrimineringsfrågor som du driver annars, eller? Jag tänker, du är väldigt engagerad här med våld mot kvinnor, i unga missbrukare och så vidare. Och det är ju inte riktigt du då. Hur hänger det ihop?
Ja, fast det, på något sätt så är det ju ändå orättvis frågor. Aha, och att känslan av att jobba för dem som är de mest utsatta i samhället. Och det är ju även, alltså som nu då inför hösten här, och även när jag gav mig in i politiken, det första jag började med var egentligen att engagera mig i den här frågan med att unga narkotikamissbrukare i vårat län inte hade fick någon möjlighet till avgiftning i Jönköping, utan man fick sätta sig och tända av på Sahlgrenska, sätta sig på en buss och åka till Göteborg, ja, och tända av där eller göra det i hemmet. Och det lyckades vi ju förändra, ja, med lite ihärdigt arbete.
Och där måste man väl ändå säga, det tycker jag är viktigt för den som kanske tror att det är så himla komplicerat i politiken, att du kom ju helt ny till oss, ja, i den gruppen i Folkpartiet som jobbar med välfärdsfrågor.
Ja.
Och det här var det du framförde på, jag tror, första mötet. Att ja, det här är en viktig fråga för mig. Du fick med dig hela teamet på det. Att det är jättebra, det jobbar vi med.
Ja.
Och min minnesbild är att det blev liksom verkstad med en gång. Artiklar och kontakt med lämpliga förtroendevalda i partiet. Och,
ja. Nej, men det är ganska, alltså jag tror för alla de som funderar på att ge sig in i kommunpolitik så är det ändå ganska lätt att få upp saker på agendan om man är lite driftig och lite driven.
Det finns, om man säger det, ja. Det bygger ju också på att du sa vad du tyckte och vad du ville.
Ja, men precis.
Hade du suttit tyst hade du kanske...
Nej, men då hade det kanske inte funkat. Nej. Men det blir någon slags blandning av, har du ett äkta, genuint engagemang så kommer du att åstadkomma förändring.
Men det är min slump.
Åh, nej. Jag tar tillbaka det. Jag tar tillbaka det.
Ja, det står så här på mig. Nästan som man kan tro det var manus.
Ja.
Det är det inte, som ja, förstår av mitt sammanbrott. Att det har liksom drivit ända sedan, jag tror det, om det var förra valrörelsen, liksom äkta engagemang.
Nej, men så är det ju. Ja, så det... är det ju. Det är ju folk, alltså, du får ju igenom saker oavsett om det har med det privata livet att göra eller om det har med politiken.
Jag tror faktiskt att det är därför vi har liksom funnit varandra i detta. För som man ska säga till lyssnarna, så du kom ju in i partiet då för ett år sedan.
Snart 2 år sedan.
Snart 2 år sedan nu då, ja. Och då kände ju inte vi varandra alls.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej.
Och fann varandra liksom egentligen tämligen direkt. På grund, tror jag, av det här äkta engagemanget. Det är olika frågor då inledningsvis. Sen har vi ju väldigt mycket som hänger ihop också. Men vi har ju egna frågor med som vi brinner för. Men jag tror att just det där att man är engagerad,
ja,
vill någonting, är beredd att jobba hårt för det. Det tycker jag är faktiskt det sa jag ju till dig när du kom in också. Alltså då kan man gå nästan hur långt som helst med engagemang och genom att vara arbetsam.
Ja, men sen så är ju kanske inte, alltså det här arbetet är kanske inte rätt arbete för den som vill få massa ryggdunk och berömmelse för att det här politiska...
Nej, nej.
Tycker du?
Då är det helt fel bransch, det kan jag ju säga.
Anna som brukar få lite skit här och var.
Ja.
Nej, men man känner det så här, främst är jag ju i det här arbetet för att jag vill åstadkomma de förändringar som jag tror är nödvändiga, som jag tror skulle göra livet bättre för de kommuninvånare som då drabbas av de förändringar som jag vill göra. Men svårigheten känner jag är snarare att för politiker överlag kanske och lyckas kommunicera det här och liksom omvandla det, paketera det i någon form av sexy förpackning, om man ska säga det. För det har jag också slagits av, och det var nästan en rädsla inför att man gav sig in i det här. Men politik, handlar det bara om att snacka skit om motståndarpartiet och i övrigt bara slänga sig en massa tekniska termer som ingen fattar eller nästan ingen bryr sig om?
Men det, alltså, och där tror jag man måste faktiskt själv ta ställning. Jag till exempel har bestämt att jag ska inte tala illa om andra i politiken. Jag ska tala om vad jag gör. Jag tänker inte ägna mig åt den där pajkastningen på sociala medier.
Det är så oerhört tråkigt.
Ja, ja, men det är det.
Alltså, det är ibland det är... när man tittar på politiker så undrar man ju, alltså, är de tvungna att lägga all den energi på vad de andra har gjort fel hela tiden?
Sen tror jag också det handlar om, som jag också bestämde mig för, vet jag inte om du har tänkt på så, alltså när jag går med in i politiken, att jag ville fortsätta vara mig själv. Jag tänkte, om jag ska förställa mig själv och vara så där himla politiskt korrekt, då vill jag inte vara med i politiken.
Nej. Alltså jag har ju tagit ställning för att spela ett spel.
Du har lyckats bra, Patrik. Nej, men jag tror också att faktiskt att du har ju en väldigt öppen framtoning i vad du tycker och vad du vill och så.
Ja, kanske. Eller jag hoppas
det. Sen får du ju berätta, du är lite mer sluten om dig själv än vad jag är. Så ja,
kan
locka,
det kan vi ta,
dig någon...
för se om man lyckas få fram det.
Du skjuter alltid på framtiden faktiskt. Ja, jag blir lite bekymrad, det tar vi nästa gång.
Nej, men jag tycker det är intressant det här med politiker och varför jag tror att folk överlag är... Alltså man får, folk, om man ska vara helt ärlig, så är ju en majoritet av svenskarna inte superintresserade av politik. De är intresserade när det är dags för val och är det dags att välja, och då är det under några månader, men i övrigt så är man ju inte jätteintresserad. Och det är kanske vi, säger jag nu då, som också är politiker, det är kanske vi, ditt fel, Anna.
Tack.
Nej,
tack,
men jag bara tänker igen. Men jag kan reflektera kring det. Vi har ju pratat om det här förut med partiledardebatter. Vem pratar de med? Jag är ändå insatt, du är ännu mer insatt än vad jag är i allting, och jag somnar nästan efter 5 minuter när man har hört det där.
Ja,
alltså, men vad är problemet?
Nej, jag tittar i princip inte. Jag förväntar säkert göra det, men alltså det, jag måste säga att jag hade säkert kunnat lära mig ett och annat, men om det nu är 1 eller 2 timmar så jag har så himla mycket annat som jag behöver göra.
Jag tror att det har blivit en slags kultur där då politikerna lever i någon slags symbios med vad media förväntar sig, och det blir så himla viktigt att man hela tiden, man ska få varenda miljard och miljon och procent rätt gentemot varandra och vrida och vända på det, och gud förbjuder den som råkar säga eller slinta på någon decimal någonstans, så blir media. Men vanligt folk bryr sig ju inte.
Nej, och man
på det
måste få ha, alltså jag fick någon fråga idag på lunchen när man stod och kampanjade nu, delade ut flygblad inför valet och så, eller var det någon fråga om som jag inte kunde svara på, och då tycker jag då får man väl säga det då. Jag vet faktiskt inte.
Ja, men så förstår man ju att de flesta politiker har ju gett sig in i det här för att de faktiskt har ett brinnande engagemang. Ja, det tror jag även liksom vissa torrisar till politiker har, men det är synd då att de inte får chans att förmedla den här passionen som de har. Och då på något sätt tycker jag det var bättre det här psykologprogrammet som gick där de här olika politikerna fick sitta med en psykolog och faktiskt prata ideologi och prata vad de står för, prata varför de engagerar sig och vad de vill, för att det är ju det jag saknar lite i politik idag, att folk pratar utifrån någon form av hjärta.
Ja, men då får man också ta sig den platsen om man inte, det är ju lite därför vi har den här ägna oss åt podcast nu, för att vi liksom faktiskt
vi får stå oemotsagda, det är ingen som vågar säga emot oss.
Vi släpper inte in någon,
för alla som kommenterar det här så är det helt omöjligt.
Nej, men det är ju skönt att få prata lite djupare också och lite ostört och lite mer längre och sammanhängande, kan jag tycka.
Ja, nej men visst, det är klart att det ska vi inte sticka under stolen med, att det är ju det vi vill med den här podcasten också, och förmedla de tankar och idéer som vi faktiskt har utan att man behöver möta massa mothugg direkt.
Och sen
så får man ju gärna hugga emot och gärna tycka att vi har fel.
Men... Det var någon, jag tror det var Maria Arnholm som sa det något samman, så att politiken bygger på både nördar och säljare.
Ja.
Det måste finnas båda delarna.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt klokt sagt faktiskt. För man måste ha dem som verkligen ifrågasätter allt och lusläser alla handlingar och liksom är väldigt noggranna av sig. Samtidigt så måste man ju ha någon som berättar om vad man gör och vad man vill göra och så vidare. Som du sa, för att andra människor ska förstå vad det är man håller på med.
Ja. Vad är du där? Är du nörd?
Jag är nog säljare faktiskt. Men lite nördig kanske också. Jag är väldigt nördig nu när jag håller på med jämställdhetsrapporten. Det är liksom fantastiskt att stöta på säljarna i partiet. Janne, vi hade ju jättefint besök här nu på Komut. Vi hade ju Robert Hanna som för övrigt är då under 30. Så han fyller ju mallen då.
Han har ju en skön kampanj just nu. Ja. Jalla för alla kallar han det.
Underbart,
jag pratade med honom i Göteborg häromdagen när jag träffade på honom. Och han kandiderar ju både till riksdagen men även till EU-parlamentet nu. Och han hade räknat ut att han behövde 10 000 personröster i Göteborg, eller om det var 20 000.
Men han, så driftig alltså, ja, så superskön. Driftig. Och sen hade vi ju också då Barbro Westerholm, helt fantastiskt egentligen. Hon fyller 81 i år. Mm. Still going strong liksom.
Nästan, på tal om gamla politiker.
Ja, ja, och vem kan säga något emot liksom att hon är hon för gammal, ska hon sluta liksom. Hon får ju sluta när hon tycker att hon inte har mer att ge, eller när andra tycker att det är lämpligt. Men hon kommer hit, hon turnerar överallt och blir ju verkligen mottagen som faktiskt en ikon. Jag tycker det är fantastiskt att vara så drivande när man har passerat 80.
Ja,
men sen hoppas jag att det inte är något krav då, att man faktiskt är helt okej
att man gärna får börja när man är... Ja, nej, men många måste ju ändå säga så här, för de som är lite yngre och som lyssnar, så finns ju ungdomsförbunden och där är det ju drag och
ja,
riv.
Ja.
Det svåra är kanske att ha kvar folks engagemang där mellan ungdomsförbund och in i liksom den politiska verkstaden som sker i liksom kommun och landsting och i riksdag. För att det är ändå lite steg man måste ta där, såklart.
Ja, så måste man ju ha tiden, som sagt. Ja. Det beror på vad man har för ett arbete, om man kan och vill vara ledig, eller vad man har för familjeförhållanden.
Mycket,
eller...
Men framförallt hur mycket man brinner för de här frågorna. För brinner man tillräckligt mycket för en sak, då kommer man ju faktiskt att ta sig tid.
Ja.
Men du, Anna, den här halvtimmen, den bara flög iväg.
Ja, jag fattar att vi lyckas liksom nästan. Målet är ju en halvtimme, men det har vi väl inte lyckats med en
nej,
enda gång.
Men,
då,
hur? Men alltså, det här är ju superroligt. Vi kanske ska säga för de som är nytillkomna då, att vart man kan hitta den här. Vi finns ju på annaochpatrik.wordpress.com.
Ja.
Och det är Patrik med CK. WordPress med 2S. Nu finns vi även uppe på iTunes.
Cool.
Där man kan lyssna, så man kan prenumerera på det, så man kan ju söka på Anna och Patrik.
Ja. Det är ju inte helt regelbundna. Det kanske vi måste avslöja.
Nej,
då.
Men det har ju på något sätt blivit att vi kommer tillbaka varje vecka. Men man får hålla lite utkik så här runt tisdagar, onsdagar ska man säga.
Ja, vi försöker ju på Radio Vettervåg sänder ju oss varje måndag kväll.
På 98,5.
Kvart över fem. Kvart över fem.
Ja.
Men sen så på själva podcasten då lägger vi ju som sagt ut det. Det var tisdagar, onsdagar.
Tisdag och onsdagar ska man säga.
Ja.
Men vi tycker ju rätt kul. Vi ser ju att det är väldigt många som lyssnar och det skulle vara...
Vi har ju väldigt
trevligt.
Ja,
men det har vi. Och ni får gärna dela till så många som möjligt och komma med synpunkter. Vi har ju Twitter i alla fall och Facebook. Patrik en samba, Patrik med CK, en samba, en Zäta står jag, och Anna Mårtensson är ju Anna Mårtensson.
Ja, jag heter Annas tankar.
På Twitter. Heter du, ja.
Men det skulle vara rätt roligt om ni ville höra av er faktiskt. Vad tycker ni? Vi har ju haft lite synpunkter, men vi tar tacksamt emot fler. Vad kan bli bättre? Eller något ämne ni tycker vi ska ta upp, så kanske ni har tur då att det är något som vi faktiskt har något att säga om också. Det är ju bra om vi...
men något att säga, det är nog inget problem så.
Nej.
Men tack så jättemycket för att ni orkar lyssna på oss. Vi tycker det här är superroligt och vi hörs framöver.
Det gör vi.
Ha det gott.
Tack för idag.
Hej.